Predikotexten idag står i Johannesevangeliets 11:e kapitel. Det är en ganska lång berättelse och det som är förelagt som predikotext är lite saxat ur den här berättelsen, men jag tänkte faktiskt att vi kan kosta på oss och läsa allt sammans så att vi vidgar ut det hela en del. Så jag börjar från början i 11:e kapitlet. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig, men sedan sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Jesus svarade: har dagen inte 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att ha sagt detta fortsatte han: vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Då sa lärjungarna: herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sa Jesus rent ut till dem: Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa till de andra lärjungarna: låt oss gå med för att dö med honom. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom, men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit i världen. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta, och han frågade: var har ni lagt honom? De sa: herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då: herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: gör honom fri och låt honom gå. Ja, Det här var ju alltså tre människor som Jesus på ett särskilt sätt älskade. Jesus älskar alla barnen på vår jord, sjunger vi ibland, åtminstone i söndagsskolan. Och det är sant. Men det fanns människor som Jesus på ett särskilt sätt fäste sig vid. Och här möter vi tre sådana människor. En av dem blir sjuk. Systrarna skickar bud till honom. Och han tar det väldigt lugnt. Man tycker att ja visst, han skulle kommit i ilmarscher. Men ja, han väntar i 2 dagar. Under tiden hinner Lazarus och dö. Man kan undra vad det ligger i systrarnas bekännelse eller hälsningsord, vad vi nu ska kalla det. Därför att när de möter honom, den ena efter den andra, faktiskt Marta först den här gången, vi brukar ju alltid annars till Marta snubbor för att hon var ute i köket och inte brydde sig så mycket om Jesus. Men det är faktiskt hon som går först ut för att möta honom. Men både hon och Maria hälsar honom med samma ord. Herre, hade du varit här så hade vår bror inte dött. Ja visst. Åh, vilken trosbekännelse, säger vi. Jo, jo. Men mellan raderna anar man ju också besvikelsen och anklagelsen. Herre, var höll du hus någonstans? Varför kom du inte med en gång? Varför lät du oss gå igenom denna svåra smärta? Inget svar ifrån Jesus. Så är det ju ofta. Vi känner igen oss. Ty väldigt mycket i livet fungerar efter den principen som Jesus säger några dagar senare till Petrus. När han inte omedelbart får lov att tvätta Petrus fötter. Då säger han, det jag gör förstår du inte nu. Men senare ska du fatta det. Du förstår det inte nu och jag tänker inte förklara det för dig. Konstig pedagogik, säger vi. Som har läst på i böcker om barnuppfostran. Att man ska motivera barnen. Man ska förklara allting. Också sånt som ungarna inte har en möjlighet att begripa. Ibland gör Gud så. Vi har fått hans ord för att vi ska kunna förstå mycket. Vi har fått hans ande som är hjälparen och som ska leda oss till hela sanningen. Lika fullt känner vi igen oss. Tänk vad många gånger som han har varit i svårigheter. Djupa svårigheter. Smärtsamma svårigheter. Och där man ropar till Gud att du kan väl åtminstone säga vad det hela går ut på. Du kan väl åtminstone förklara. Jag accepterar att du inte gör något. Men du kan väl åtminstone förklara. Men vi är ju väluppfostrade precis som Marta och Maria. Vi brukar ju ofta uttrycka den sortens smärta och den sortens besvikelse med en hög och fin proklamation. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Lazarus är ju en underligt anonym figur i Bibeln. Vi har faktiskt inte ett enda ord sparat ifrån hans mun. Marta och Maria vet vi lite granna om i alla fall. Men Lazarus är liksom bara ett objekt för Jesu förmåga att uppväcka döda. Hans namn nämns några gånger. Men vi bekantar oss aldrig med honom. Johannes tycks energiskt ha motstått frestelsen. Att med mikrofon och tv-kameror i högsta hugg. Komma rusande för att intervjua Lazarus efter uppståndelsen. Nå käre Lazarus. Hade du någon nära döden upplevelse? Ingenting sådant. Åh, vi blir ju så nyfikna så vi kunde spricka.
Hur kändes det att uppstå från de döda när man redan luktade? Kände du lukten själv? Och vi skulle vilja fråga om mycket. Ingenting av det där finns med. Inte ett smack, inte ett ljud. Jag tror att det delvis beror på att Bibeln varnar oss för att fråga de döda för de levande. Att Gud har satt en dödens gräns för att förklara för oss att det finns kunskap som du inte får lov att skaffa dig. Det finns hemligheter som jag förbehåller mig att ha för mig själv. Du mår inte väl av att tränga bakom den ridån. Den tiden kommer i ditt liv, men den är inte inne ännu. Du har inget där att göra. Alltså Gud fostrar oss genom att uppenbara många sanningar för oss. Men han gör det faktiskt också genom att undanhålla en del. Där vi får lära oss att acceptera förhållanden. Och där vi får lära oss att förvalta den kunskap vi får. I den ödmjukhet som springer fram av detta. Att vi också är medvetna om att det finns kunskap som vi inte har tillgång till. Och det är viktigt att vi håller detta i minnet. Kyrkohistorien är full av perioder då man glömt bort det här att det finns kunskap som vi inte har och som vi inte får lov att ha. Utan när man sagt eller menat sig tro att ja, vi vet i stort sett allt. Inte minst destruktiv har ju kyrkan blivit. När dess företrädare menat sig sitta inne med kunskapen om vilka som skulle komma till himlen och vilka som inte skulle göra det. När man gått och pekat ut folk och sagt du är på väg till helvete. Kära vän, vad vet du om det? Vi ska inte påstå att det inte finns en åtskillnad, att det inte finns ett val. Det är vår uppgift att förkunna. Men att peka ut folk och säga vem som är på väg vart. Det är inte vår sak. Då har vi gått in på ett kunskapsområde. Som egentligen är förbjudet. Och varje gång kyrkan har gjort det. Så har man bränt av mycket mark. Och kyrkans tillbakagång i västerlandet har mycket med det här att göra. Att vi själva har bränt så mycket mark. Och att vi själva har så många synder att bekänna. Både inför Gud och inför de människor som har svårt att tro idag. Alltså blev det ingen nära döden upplevelse. Åtminstone ingen som vi får höra så värst mycket om. Det jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Ja, vi är ju 2000 år senare. Vad kan då vi fatta av det här? Jo, ett och annat kan vi faktiskt förstå som antagligen var lite svårt för människorna just då. Lazarus hade legat i graven i 4 dygn. Och Jesus visar offentligt, det här är mycket folk närvarande, att det är fullt möjligt att väcka en människa till liv efter att denna människa har legat 4 dagar och 4 nätter i graven. Varför det nu då? Jo, därför att han själv skulle någon dryg vecka senare ligga 3 dagar och 3 nätter i graven. Och vittnesbördet om hans uppståndelse skulle gå ut vida omkring. Men hans uppståndelse från de döda var ingen offentlig tillställning. Om du läser evangelierna ska du se att vi vet faktiskt inte ens riktigt när han stod upp från de döda, vad klockslaget var. Därför att när ängeln kommer ner från himlen och vältrar bort stenen så är graven redan tom. Soldaterna som var vid graven, de blev förskräckta av ängeln. Men riktigt hur det gick till när Jesus uppstod, det får vi inte veta. Graven var tom och Jesus visar sig sedan men inte för vem som helst. Inte riktigt offentligt. Han kikar liksom inte in en vacker dag till Kajfas och säger det att ja, tjänare Kajfas, här har du mig. Vad säger du nu då? Nej, inte alls. Han har en gång visat att döda kan uppväckas. Det får räcka. Och jag tror att Lazarus just får vara det exempel som visar trovärdigheten i vittnesbördet om Jesu uppståndelse. Jesus hade ju bra mycket tidigare berättat en liknelse om den rike mannen och Lazarus. Den kommer att vara predikotext nästa söndag, så nu förstör jag det här för er genom att läsa lite grann ur den, men det må väl vara tillåtet. Det handlar ju alltså om Lazarus som är en fattig man och den rike mannen som mycket väl känner Lazarus men som inte bryr sig om att hjälpa honom. Så kommer båda, så dör båda och kommer till dödsriket. Och Lazarus kommer i Abrahams sköte, som det stod i gamla översättningen, och den rike mannen hamnar på ett lite varmare ställe. Och han ropar då till Abraham. Det står så här, Lukas 16:27. Mannen sa, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit i detta plågornas ställe. Abraham sa, de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade, nej fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Ja, en tid senare så uppstår alltså Lazarus från de döda. Och somliga kommer till tro, men andra gör det inte. Vi ska gå tillbaka till Johannes 11 och läsa lite till. Ska du se. För nu har alltså Jesus offentligen uppväckt Lazarus. Och så står det så här, 45:e versen Johannes 11. Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sa, vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överste präst i året, sa till dem, ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Lägg nu märke till det knepiga. Att prästerna var inte där när det hände. Men de tvivlar inte på att det är sant det som berättas. Att nu Lazarus har uppstått från de döda. Och då tycker man, då borde de ju komma till tro. Men de kommer märkligt nog fram till motsatt slutsats. Vad ska vi ta oss till? Den här karln gör ju många tecken. Just för undrens och tecknens skull måste vi ha ihjäl honom. Vi får aldrig lugn och ordning i Jerusalem förrän vi har gjort det. Det är deras slutsats. Och det här är en väldigt viktig sak. Någonting som Johannes fäster stort avseende vid när han skriver sitt evangelium. Jag skulle vilja rekommendera dig att du tar en gång och läser igenom Johannes evangelium från början till slut. Läs hellre 1917 års översättning än den vi har nu. Därför att den är visserligen lite mera kanslisvensk i stilen, men den är ordagrannare översatt. Lägg sedan märke till hur många gånger ögonen åsyftas i Johannes evangelium. Vi såg hans härlighet, lika som en enfödd sons härlighet från sin fader, och han var full av nåd och sanning. Och det är Johannes brottningskamp evangeliet igenom. Vi såg hans härlighet, men det var så många som inte såg den. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Och det är den stora frågan den Johannes arbetar med hela evangeliet igenom. Vad var det som gjorde att somliga såg och andra inte såg, när vi alla ändå såg samma sak, eller samma personer rättare sagt? Det är ju en dagsaktuell fråga. Vad är det som gör att vi sitter här medan alla andra inte sitter här? Vad är det vi till äventyrs har sett som andra inte har sett? Eller har vi hallucinerat? Lever vi på en livslögn, en önskedröm, en fantasi? Vad är det som avgör om en människa kommer till tro eller ej? När du sedan läser igenom Johannes evangelium så kommer gång på gång ögonen. Se Guds lam som borttager världens synd. Sannerligen jag säger dig, om du icke blivit född på nytt kan du icke se Guds rike. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Monica, han är Messias. Och till sist ställer Pilatus fram Jesus efter att ha gisslat honom. Ett straff som bestod i att man piskade fången med en piska med vad ska vi säga, taggiga blykulor i ändan. Och så säger han, se mannen. Se människan, se Adam. Ja, det handlar mycket om ögonen i Johannes evangeliet. Hela 9:e kapitlet handlar om en som har född blind och får sin syn tillbaka. Vad har Johannes att säga nu om ögonen då? Det låter spännande. Jo, i princip så säger han så här. Att det är inte det vi ser som avgör vad vi tror. Utan det är snarare tvärtom. Det är det vi tror som avgör vad vi ser. Det är inte det vi ser som avgör vad vi tror. Utan det är det vi tror som avgör vad vi ser. Och därför säger Jesus till Thomas, när han har uppenbarat sig en extra gång för lärjungarna en vecka efter uppståndelsen. Och Thomas har fått se på såren i händerna och se på såret i Jesus sida. Så säger han, saliga är det som icke se och dock tro. Därför att tron uppkommer till väldigt liten del genom det vi ser. Vi har i västerländsk kristenhet för oss att om det bara blev lite fler under och tecken i våra kyrkor så skulle fler komma till tro. Gud hjälpe mig, jag tror inte det är sant. Jag har gjort en liten erfarenhet en gång i världen. Jag led 5 år av svår ryggvärk. Jag släpade mig till jobbet varje dag och jag släpade mig hem. Jag gjorde vad jag kunde och vad jag orkade på jobbet. Jag levde på smärtstillande medel. Var ibland tvungen att ta ledigt från jobbet 2 veckor för att avgifta mig. Det var mitt liv i 5 år. 18 april 1978 klockan 29 på kvällen blev jag helad. Och kom frisk till jobbet dagen därpå. Alla såg att jag var frisk. Jag behövde ingenting säga. Alla flög på mig och frågade direkt vad har hänt. Och alla trodde på mitt vittnesbörd. Det var ingen som kom och sa det att vänta, får vi se. Utan alla gladde sig med mig. Man kunde tänka, det måste ju bli en väldig trängsel vid kyrkdörrarna nu. Alla måste ju vara verkligen på hugget för att liksom få reda på hur man får kontakt med denne Jesus. Nej. Alla trodde på det. Att det hade hänt. Men det gjorde förunderligt liten skillnad. Jag träffade en människa 8 år senare i en gudstjänst i en kyrka. Hon hade kommit till tro rätt så nyligen då och sa att mitt helande hade bidragit till hennes ställningstagande. Och det kan ju hända att så blir fallet med många fler. Det kan ju få ta lite tid mellan sådd och skörd. Men den där blixtväckelsen som det talas så mycket om, bara vi fick massa under och tecken, den undrar jag om inte vi har fantiserat ihop. Jag tror ju snarare att det blir under och tecken för att vi omvänder oss. Och inte att vi omvänder oss för att det blir under och tecken. Sanningen ska göra oss fria. Inte under och tecken. Det jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. När vi kommer in i 12:e kapitlet i Johannes evangeliet så berättas det där om hur Jesus ligger till bords hemma hos Marta, Maria och Lazarus. Och Maria hon knäcker en flaska dyrbar nardusbalsam och smörjer Jesus med. Jesus är Messias, den smorde. Smord till konung. Smord till att vara en överste präst efter Melkisedeks sätt. Som det står i Gamla testamentet. Och vi frågar, vem smorde honom då? Det måste ju ha gått, om inte med apostolisk succession, så i alla fall med någon sorts, vad ska vi säga, någon sorts organiserat ämbete. Nej, nej, nej. En kvinna som kanske inte ens vet att hon smörjer honom till konung. Hon vill bara uttrycka sin tacksamhet. Därför att hennes broder var död. Men nu ligger han här och äter middag med sina 2 systrar. Och med honom som uppväckte honom från det döda. Kanske Maria långt senare förstod att när Jesus strax efteråt som konung, som Messias, rider in i Jerusalem, så var det därför att nu kan han träda fram i sin konungslighet. Nu har han blivit smord till konung av en som kanske inte visste riktigt innebörden i det hon själv gjorde. Hon var bara så tacksam. Hon kunde inte låta bli. Så där fungerar ju livet också, lustigt nog. Gud är seendets Gud, har vi talat om under vårt ashram här de här dagarna. Och jag har försökt att peka ut detta att när Gud ser oss så betyder det långt mer än att han bara kikar på oss, att han kollar var vi är någonstans. Utan när han gör det så flödar hans ömhet, hans nåd, hans barmhärtighet och hans vishet över oss. Du har väl sett hur det står i Johannes 11 och 33. När Jesus såg hur hon grät. Och hur judarna som hade följt med henne också grät. Blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Annars kan vi ju tycka att det var rätt kallsinnigt av honom att hålla sig borta ett par dagar. Oengagerat på något sätt. Och ibland kan vi också gripas av den misstanken när vi tycker att Herren dröjer i våra egna liv. Och då är det kanske ändå så att om du gråter 10 tårar så gråter han 100. Vi har haft mycket förkunnelse de sista åren om det här underverket då Jesus uppväcker Lazarus. Och inte minst har vi överfokuserats vill jag mena, på Jesu ord till Marta. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och vi har dragit den slutsatsen, eller många har gjort det, att det var meningen att Marta, som det heter, skulle tro ut Lazarus ur graven. Och det måste vara att missförstå texten allvarligt. Inte ens Jesus trodde ut Lazarus ur graven. Utan han säger istället, vi förstår av det han säger, att han har bett fadern att få uppväcka Lazarus. Och fadern har gett sitt klartecken. Lyssna vad Jesus säger. Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla dem som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Innan Jesus ropar Lazarus kom ut, så tackar han fadern för att fadern har hört hans bön och också, så att säga, beviljat underverket. Initiativet till miraklet ligger inte hos Marta. Det ligger i någon mån hos den bedjande Jesus. Men det ligger i faderns hand. Vi kan inte tro ut de döda ur gravarna hur som helst. Vi kan inte tro fram pengar eller tro fram helande till höger och vänster. Det är inte miraklets spelregler. Lika lite som vi kan säga att om Lazarus inte hade kommit ut så var det fel på Lazarus tro. För han var ju faktiskt död. Men vad betyder det då? Det Jesus säger. Sa jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet? Ja, Jesus har redan sagt ta bort stenen. Och Marta protesterar. Istället för att göra som Jesus säger så kommer hon med invändningar. Och så är det ju med dig och mig också ibland. Jesus säger saker som vi tycker att nej, käre Gud, det går inte. Och då kan det ju gå att hända att Herren säger att om du tror istället för att sätta dig på tvären så kommer du få se märkliga ting. Det Jesus begär är inget svårt. Inget omöjligt. Inte ens för en sörjande kvinna. Nämligen att ta bort en sten. Och att kanske rekvirera hjälp från de andra som stod där. Hjälp mig nu, allman, så rullar vi bort sten. Ni som hjälpte mig att rulla dit den. Det var allt Jesus begärde. Han begär inte det övermänskliga och det omänskliga. Utan allt sådant, det svarar han för själv. Den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. När Jesus lades i graven, en grav uthuggen i klippan och med en sten framför, så var hans kropp inlindad i bindlar och ansiktet täckt av en duk. Och det kan ju hända att du som sitter här tycker att jag var jag där och fick se allt det här, så skulle jag tro. Men nu lever jag i en annan tidsålder. Nu kan jag inte ta emot det här. Det är inte ögonens vittnesbörd som avger vad vi tror, utan det är mycket mera vad vi tror som avgör vad våra ögon fäster sig vid. Och tron uppstår inte genom att man ser det ena eller det andra, utan genom att man ödmjukar sig inför Gud. Det behöver inte ske på något konstigare sätt än att man säger, Gud, om du finns, så ber jag att du ger dig till känna på något sätt. Ge mig den tro. Ge mig den visshet jag behöver för att veta att du finns. Så vill jag tillhöra dig. Då vill jag erkänna att du är Gud och låta dig vara Gud över mitt liv. Herre, nu vill vi vända oss till dig. Somliga av oss känner dig sedan länge. En del av oss har gjort det hela livet. Andra har kanske gjort en del av sitt liv. Några har kanske alldeles nyss börjat räkna med dig. Och tala med dig. Och umgås med dig. Oavsett om vi har känt det länge eller kort tid, så vill vi ändå sträcka oss emot dig, du som är seendets Gud och som ser oss och har sett oss. Du som såg oss innan vi ens blev till. Du som önskade oss om så ingen annan gjorde det. Herre, vi vill också få se dig. Vi vill också komma till en klarhet, en djupare klarhet om vem du är. Vi begär inga under och tecken för att det ska ske. Utan det kan ju istället hända att undren och tecknen bara driver oss ut i mörkret, som det var med prästerna. Utan vi ber att du ger oss en visshet som växer fram inifrån. En som kanske inte går att uttrycka i form av matematiska bevis. Men en visshet som inte behöver vara mindre sann för det. Och som kan ge oss en trygghet också i sådana situationer där vi tycker att du dröjer. Där vi tycker att du inte förklarar vad du menar. Där vi tycker att vi inte förstår vart vägen går. Ändå, Herre, har du läget under kontroll. Ändå kommer allt att bli som du vill. Kom oss till mötes, Herre. Amen.